Du, vet du vad en Jedi som bor i skogen heter?
Nej, hur ska jag veta?
Obi-Wan Kenobi. Kenobi. Obi-Wan.
Obi-Wan fel uttalad. Trädkronor.
Ja. Hej och välkomna igen till Geografipodden.
Podden som sätter rummet i centrum.
Stämmer bra. Det här avsnittet som vi ska göra idag, det kommer ha en lite annorlunda utgångspunkt, tror jag. För istället för att fokusera på ett tema, ett geografiskt ämne, så ska vi utgå ifrån en vetenskaplig artikel och diskutera geografiska aspekter i den.
Ja, det stämmer. Och det blir en väldigt massa träd.
Ja, det kommer det bli. Det kanske var uppenbart redan från skämtet i början, jag vet inte.
Ja, eller titeln på avsnittet.
Ja, jo, det är också kanske. Men först ett meddelande från vår samarbetspartner Kartbutiken.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Kartbutiken. De hjälper dig att inte gå vilse i det geografiska rummet. För hos Kartbutiken hittar du nämligen hela världen i en butik. De har Sveriges största sortiment av kartor, reseguider, jordglober, sjökort och mycket mer. Jag köpte till exempel en vägkarta över Irland när jag var där för ett par år sedan. Vad har du köpt där?
Jag har köpt ett gäng vandringskartor. Så oavsett om du planerar en resa eller vill köpa inspirerande och lärorika presenter, så har Kartbutiken de kartor och böcker du behöver. Bland annat så tänkte jag köpa Karta Marina, en 1500-tals karta med massa sjömonster, som present till mig själv. Så, besök butiken på Mäster Samuelsgatan 54 i Stockholm eller handla online på kartbutiken.se. Och du kan också ange rabattkod geografi med stora bokstäver. Antingen direkt i butik eller på webbutiken så dras 10% av på ett helt köp. Så, i juli 2019 så publicerades en artikel i tidskriften Science som tillsammans med tidskriften Nature är en av de största tidskrifterna inom naturvetenskap.
Ja, typ så.
Och den här artikeln hette The Global Tree Restoration Potential. Den är skriven av, eller genomförd av, Bastin, Jean-François Bastin och ett gäng till. Ofta på naturvetenskapliga artiklar så är det ganska många författare.
Ja, det brukar ju vara ett helt team.
Så i text så brukar det bara stå, som i det här fallet då, Bastin et al.
Vad står et al för?
Det vet jag inte.
Något på latin.
Ja. Det är något fint. Med flera, tänker jag att det är ungefär.
Ja, översatt. Ja. De är i alla fall från Schweiz, de flesta av de här författarna. Men de från Italien och Frankrike också.
Ja.
Eller i alla fall från universitet i de länderna.
Ja, det är ett forskningsinstitut som heter The Crowther Lab på ETH, Zürich.
Ja.
Vad handlar den om då?
Alltså, ja. Det de har gjort i stora drag är ju att uppskatta hur mycket träd jorden kan hålla som helhet. Mm. Och framförallt hur mycket koldioxid som alla de då skogarna som det skulle bli kan ta upp från atmosfären. För att då göra det till en metod att stoppa eller motverka klimatförändringarna.
Mm. Det är väl det som kallas för climate mitigation.
Ja, eller offsetting kanske.
Mm. Ja, precis.
I alla fall, så de har gjort typ en karta med så här jordens tree carrying capacity.
Mm.
Och jämfört den med de träd, eller uppskattningar i mängd träd som finns idag överallt.
Ja.
För att ta reda på hur mycket mer kan det finnas.
Exakt.
Och hur mycket koldioxid skulle det ta upp om allt, alla de potentiella träden faktiskt växte upp.
Och då har de uteslutit urbana miljöer, alltså städer och befolkade områden och jordbruksmark.
Ja, precis. Så de har använt typ olika så här, klassificeringar, globala klassificeringar av mark. Två olika i alla fall har de använt. För att se vilka områden som ska uteslutas.
Mm.
De har använt sig av alltså skyddade områden för att uppskatta också hur mycket träd och hur täta skogar som kan växa i olika biom. Eller så här olika ekosystemområden i världen. Typ. För det är ju väldigt olika i tropikerna och i Skandinavien. Till exempel. Hur täta skogar som kan växa och följaktligen hur mycket koldioxid som kan bindas av skog.
Ja. Och de gör det ju också tydligt, skulle jag säga, att när den här studien gjordes, det är exakt då liksom som siffrorna på träd och mängden skog kommer ifrån. Att det inte direkt är baserat på hur framtiden kommer se ut, utan om det skulle vara just nu, hur mycket utrymme skulle kunna vara skog?
Mm, just det.
Så hur mycket utrymme finns det då för ny eller mer skog enligt artikeln?
Ja, de skriver ju att för det första att skog definieras av FAO. Alltså FNs jordbruksorgan.
Mm.
Som land på minst 0,5 hektar täckt av minst 10% träd. Och där det saknas jordbruk eller mänskliga bosättningar. Så det är definitionen. Okay. Och enligt den så visar deras karta att 2/3 av jordens landyta kan inneha skog.
Mm.
Supporta skog.
Mm.
Och det är drygt 3 miljarder hektar mer än nuvarande skogsyta. Och de uppskattar att ganska mycket av den här potentiella skogsytan är jordbruksmark eller urbana områden. Typ 1,5 miljard ungefär.
Som då utesluts.
Ja, precis, som de tänker här kan vi inte plantera träd.
Nej.
För det är andra saker.
Mm.
Alltså återstår då drygt 1,5 miljarder hektar i andra områden. Som då är, vad är det där nu? Kanske glesare vegetation eller gräsmarker eller bara degraderad mark utan så mycket alls kanske.
Mm. Ja.
Vi kommer in på mer kanske vad det kan vara med områdena. Men,
ja.
Men det är deras siffror i alla fall. Och de jämför med vad IPCC skriver i sin senaste special report. Att en ökning med 1 miljard hektar skog är nödvändigt för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grad till 2050. Så de menar att det här är ju möjligt rent naturmässigt.
Mm. Och ganska generaliserat.
Väldigt generaliserat. Så. Men vad de räknar i också, eller mer egentligen än skog, är canopy cover. Canopy cover. för det säger ju kanske lite mer än skog, eftersom skog då tydligen kan vara ganska glest med 10% träd. Så säger ju mängden trädtäcke säger ju lite mer om hur mycket träd det faktiskt finns.
Ja, precis.
Och där har de en siffra på att det är 4,4 miljarder hektar som kan vara då canopy cover på jorden. Och att borträknat det som redan är trädbevuxet och jordbruksmark och urbana områden, så landar de i 0,9 miljarder hektar ytterligare då.
Just det.
Canopy cover som skulle kunna
finnas.
Ja. Och slutligen då, utifrån det, så ska allt det här räknas om till hur mycket koldioxid som kan fångas.
Mm, just det.
För det är själva poängen med
tree restoration överhuvudtaget. I det här fallet.
Ja, i det här fallet. Och då skriver de då att det tar ju tid det här. Träd växer ju ganska långsamt.
Mm.
Men då över decennierna kan de här träden ta upp nästan 750 miljarder ton koldioxid. Eller 200 miljarder ton eller 200 gigaton kol. Beroende på om man räknar hela koldioxiden eller bara kolen.
Mm.
Från atmosfären. Vilket är, skriver de, lika mycket som människan då har släppt ut under de senaste 25 åren. Eller ändå jämförbart i någorlunda samma storleksordning som människan har släppt ut någonsin.
Mm.
För det är
300 gigaton.
Ja, något sånt var det.
Mm. Eller? De omnämner i sitt, alltså i sin inledning eller sitt abstract, den här typen av tree restoration som one of the most effective carbon drawdown solutions to date.
Mm.
Så ett av de mest effektiva sätten att bli av med koldioxid från atmosfären egentligen.
Ja, exakt. Och just det uttalandet är ju en sak som har fått lite kritik.
Ja.
Med deras artikel.
Bland annat. Det är också, den här artikeln möttes med ganska mycket kritik. Av några olika skäl.
Mm.
Och bland annat då det här. För i deras första publikation så omnämnde de Global Tree Restoration as our most effective climate change solution to date. Så alltså den absolut bästa. Sen gjorde de om det här efter att de hade fått viss kritik till one of the most.
Mm.
Så redan där blev det ganska stark kritik mot den här publikationen.
Ja, det är ganska stora ord.
Ja.
Men det betyder väl både att, att de kanske har varit lite för kaxiga. Men jag vet inte. Men också att det är en så pass intressant studie. Att det är många som har engagerat sig.
Exakt. Och man ska väl säga det att i forskningsvärlden så är ju kritik ändå en bra grej liksom.
Ja, det måste ju ändå funka så. Ja. Att det bollas.
Det handlar alltid om att liksom, man forskar fram någonting och sen så kommer någon och säger, ja men vadå, du glömde det här. Och så säger man, ja just det. Och så fortsätter det.
Eller så säger man, nej, det gjorde jag inte alls. Det var fel, för jag tänkte så här.
Så kan det också vara.
Om man är mer
auktoritär.
Eller aggressivt. Ja.
Men vi kan väl gå igenom lite av den kritiken. För vi har vi sagt ens vad vi ska göra i det här avsnittet?
Det är att vi ska prata om det här.
Mm. För det vi ska göra är ju att diskutera geografiska aspekter som kanske inte riktigt fick utrymme i den här artikeln. Mm. Men som ändå kan vara relevanta.
Ja, exakt.
Så, men till att börja med då. Så den här, som jag sa, så publicerades den här artikeln i juli 2019. Och i oktober 2019 så kom det in då till Science, den här tidskriften där artikeln publicerades. 4 stycken technical comments och 3 stycken letters eller brev som respons. Kanske inte nödvändigtvis bara kritik, men respons på artikeln.
Mm.
Och
vad säger de?
Det var ganska hård kritik. Vissa av dem i alla fall. Bland annat så var det en av respondenterna, om man ska vara byråkratisk, som tyckte att det här med 200 gigaton kol, att det var ungefär 5 gånger mer än det borde vara.
Mm.
Så en ganska grov överestimering.
Ja, vet du vad det alltså beror på, eller vad de menar att hur de har tänkt fel?
Ja, alltså i den här kommentaren, the technical comment som det här var, så skrev de att, när jag kommer ta det här på engelska, we show that Bastin et al. 1. Overestimated soil carbon gains from increased tree cover by a factor of 2. Number 2. Modeled new tree cover in regions where trees reduce albedo and increase climate warming. Och number 3. Relied heavily on afforestation of grasslands and savannas, biodiverse ecosystems where fires and large herbivores have maintained low tree cover for millions of years. Så det är de här 3 faktorerna.
Okej.
Okay. Som är huvudsakliga då.
Okej, okay, så att de har överskattat hur mycket, alltså skogarna kan binda soil carbon.
Ja, hur mycket de binder i marken.
Mm.
Alltså det binds ju dels i soil, alltså jorden, jordart. Men också i biomassan i sig.
Mm.
Och jag tror att det är just det här som binds i marken som de tänker på.
Ja, ja, jag läste om det någonstans här inför det här, att det helt enkelt inte finns så jättebra uppskattningar överallt för alla typer av skog. Eller olika biomer och hur mycket de binder på olika sätt.
Okay.
Att det helt enkelt till stor del saknas. Så att det går inte att göra jättesäkra uppskattningar.
Nej.
Så det är ju ett problem.
Ja.
Med siffrorna just.
Och där, i det fallet, så kan vi nämna att de gjorde en populärvetenskaplig tolkning egentligen. Bland annat då en video.
Mm, alltså artikelförfattarna själva då.
Precis. Som är väldigt optimistisk och så här. Och där skriver de, eller där säger de bland annat att lokalbefolkningen behöver ha rätt ekologisk kunskap. Mm. Annars så kanske de planterar fel träd i fel jordart.
Ja, okej. Okay.
Vilket, Alltså det är väl ingen direkt kritik så, men det blir det, när det sitter två vita män och säger det, vet, det blir lite så här kolonialt. Vi ska komma dit och visa dem hur det går till, så att de sätter rätt träd på rätt ställe. Men det var det är en bipunkt.
Ja. Det stämmer ju såklart i sak att det måste vara rätt träd på rätt plats.
Ja, ja. Men lokal kunskap kan vara väldigt viktigt också.
Mm.
Vilket inte nämnts.
Ja, och sen var det också då att det förändrar albedo-effekten.
Precis.
I vissa områden. Alltså det gör jordytan mörkare så att den absorberar mer solljus istället för att reflektera tillbaka det ut i rymden.
Mm.
Det är ju någonting som bidrar till att värma upp.
Exakt.
Och sista punkten som de hade var...
Det är att de menar att man ska plantera träd i naturmiljöer som har naturligt egentligen väldigt lite träd. Mm. Som savanner och gräsmark. Att de här miljöerna har hållits med väldigt lite träd i flera miljoner år.
Mm.
Och nu ska vi börja plantera träd där. Som ett led i restoration. Vilket då är att alltså restaurera någonting och göra det som det var förut. Vilket blir konstigt om man ska göra det i en miljö där det inte var så förut. Då blir det snarare en förändring än en restaurering.
Jo, eller i alla fall miljö som är någonting viktigt som det är nu. Som faktiskt har höga värden. Det kanske var så att det var det förut. För väldigt länge sedan.
Ja, för ännu fler miljoner år sedan menar du?
Ja, för någonstans längst bak så är väl den naturliga vegetationen i princip överallt utom så att väldigt långt norr och söderut att det växer träd. Men som det har förändrats någon gång så har det kanske dykt upp något nytt. Jag vet inte riktigt, men...
Ja, alltså kanske. Jag tänker att det finns naturlig gräsmark. Och alltså buskiga områden.
Mm.
Utan att det nödvändigtvis är liksom träddominerat.
Mm. Ja, visst.
Jag har inga belägg för det. Jag bara... Borde inte vara så.
Ja, men väldigt mycket kan ju vara som man tror är så här väldigt naturliga områden. Kan ju vara bara väldigt gamla kulturområden. Men det finns ju mycket öppna landskap. Man pratar ju en del om så här ängsmarker och sådär. Det är inte naturliga områden, men de har väldigt hög biodiversitet och sådär. Så att det är ju områden som är bra också.
Ja, jag tror att det de menar med den här kommentaren i det här brevet eller den här responsen är att det är inte alltså betande djur som har varit under människans, alltså det är inte liksom djurhållning utan det är naturliga betare som har funnits där.
Det vilda djur.
Ja.
Ja, precis. Men ja, det menar att man typ skulle förändra marker på ett sätt som kanske inte är så bra.
Mm.
Om man planterar träd överallt. Men de svarar ju också lite på den kritiken att träd inte ska planteras överallt. Att det finns områden där det inte är lämpligt och sådär.
Ja.
Men att de ska tillåta ekosystem att gå tillbaka till sitt naturliga tillstånd. Och där vissa har 0% trädtäcke och andra har i princip 100% och sen allt däremellan. Men ja, det kanske är frågan vad som är det naturliga tillståndet. Det kanske inte är så klart överallt.
Nej.
Faktiskt.
Nej, så är det ju. Och sen i den här videon som jag nämnde tidigare så kommenterar, jag tror att det är Bastin, alltså huvudförfattaren, säger när han har pratat om att plantera träd.
Mm.
And this is a beautiful thing. Just to think that in order to fight climate change, what you have to do is to plant trees. And you can do that everywhere. Vilket ändå på något sätt tyder på att man kan göra det var som helst.
Men han sa ju det.
Så det finns mycket att diskutera med den här artikeln, och det är därför jag tror att vi tänker att det har varit intressant att det, eller att det skulle kunna vara intressant att ta upp det i podden.
Mm.
Och jag kan ta det som en sista kommentar också från responsen. I ett av de här breven så skrev de: "The claim that global tree restoration is our most effective climate change solution is simply incorrect scientifically and dangerously misleading."
Ja. Det där var väl något som påverkade att lite hur de uttryckte sig. Eller som att de fick göra lite korrigeringar.
Precis, efter det så ändrade de mig om sitt abstract bland annat.
Ja.
Och tog i lite mindre.
Ja, just det. De har även svarat även på det att de inte menar att det här ska vara använda som ensam åtgärd.
Nej.
Men att den ändå har potential att lagra kol i volymer som ingen annan åtgärd kan. Så står de fast vid.
Ja.
Men ja, att det inte finns någon kompromiss mellan trädplanteringen eller bara minskade utsläpp till exempel.
Och man ska väl säga det kanske också att jag tänker inte, alltså tanken är liksom inte att kritisera studien eller forskningen i sig, för att jag tror att den här typen av stor forskning är bra på många sätt också.
Mm.
Men när man generaliserar så mycket och ska försöka göra en global uppskattning, så kan det vara mycket som faller mellan raderna.
Ja, jag tänker att man får kanske se det lite för vad det är också.
Mm.
Att inte dra för stora slutsatser av hela grejen.
Ja.
För att det är, jag tycker det är bra grundforskning att veta så här, okej, här kan det rent biofysiskt växa så här mycket träd. Okej, sen att deras siffror kring hur mycket koldioxid som det faktiskt kan ta upp och så där kan korrigeras. Och att det har andra effekter. Ja, men det är tillägg som måste göras och så där. Det måste kritiseras och så. Men just att ändå ha den grunden. Och sen är det ju förstås massa andra saker som spelar in också, men
ja,
det här är grundforskning. Det är inte så här var lösningen.
Nej. Att
lösningen bygger på kulturella grejer och allt möjligt annat också.
Problemet för mig har ju varit att de själva har dragit väldigt stora slutsatser och gjort det i liksom den populärvetenskapliga tolkningen som är riktad till folk som inte är kanske lika insatta i forskningsvärlden. Vilket jag tror också är anledningen till att det är riktats kritik.
Mm.
För att det är, precis som du säger, en grundforskning som är väldigt generaliserad. Men från början så skrev de ändå att det är den bästa lösningen på global uppvärmning.
Ja, de kör lite...
De tog i lite hårt, tycker jag.
Ja, det är lite marketing av sina egna resultat.
Ja, men som sagt, ingen kritik mot att studien finns. Alltså, för det är en bra grej liksom.
Ja, och den verkar ju, som sagt, den har fått så mycket uppmärksamhet, så den är ju, måste ju vara lite så här banbrytande på sätt och vis ändå. Eller om det är mest det för att de har slagit så stort.
Ja, det är svårt. Alltså, det är klart det är bra med globala studier också. Precis som du säger. Men då tycker jag att man ska marknadsföra det, eller vad man nu ska säga, för vad det är. Inte som en lösning på klimatproblematiken kanske.
Mm. Ja.
Men det är bara en åsikt.
Ja, men i alla fall en grej som ganska tidigt, eller en sån här grej som jag tänkte på när jag bara läste det här, tänkte på det här, det är var ska de här träden finnas?
Ja, det är en bra fråga.
De visar ju en karta i sin rapport som är ganska, det är ju en över hela världen och inte i någon jättehög upplösning, så det blir väldigt generaliserat. Men man kan ändå se stråk av vilka delar av världen ungefär som är mycket just där.
Mm.
Så vi kan ju försöka gå igenom lite så här, några olika områden där de menar att det finns massa träpotential och sådär. Resonera lite.
Precis. Försöka gå in lite på de geografiska aspekterna.
Mm. Exakt. Men en liten paus först.
Ja.
Nästa.
Korpi lombolo.
Vänta, va?
Nästa.
Persien.
Nästa.
Taigan.
Vilse på världskartan.
Vi bryter in med lite vilse på världskartan.
Mm.
Formerly known as geografiquiz.
Låter som en bra idé.
Idag är det du som är vilse.
Ja.
Till en början i alla fall. Du kanske hittar rätt.
Ja, jag måste ju hitta rätt. Ja, du fick 3 poäng för det här, eller hur?
Mm.
Mm. Så jag måste ju försöka hålla jämna steg den här gången eftersom jag torskade i höstas.
Mm. Ja, det är fördelaktigt att hitta rätt så fort som möjligt.
Det är det.
Är du redo?
Ja, jag är redo.
Vi kan reglerna.
Ja.
Vid det här laget. Då kör vi för 5 poäng. 1989 pikade folkmängden i detta land på 3,1 miljoner. Sedan dess har den sakta men säkert minskat, idag drygt 2,8 miljoner. Detta är en följd av stor emigration som har lett till att antalet människor med etnisk härkomst i landet som bor utomlands faktiskt uppskattas vara större än själva befolkningen i landet. Bland annat utgör de majoritetsbefolkning i, ja, vi får kalla det grannlandet i öst.
Ja. Okej. Jag tror att vi får gå vidare.
Mm. Då gör vi det. 4 poäng. Det här är ett berget land som i norr rymmer en del av de dinariska alperna. Med bergslandskapen, sitt varma klimat och en kust med fina stränder har landet något outnyttjad turismpotential. Det är lite av en doldis. Inte minst jämfört med grannarna i söder.
3 miljoner. Och de är majoritetsbefolkning i grannlandet.
Ja, i vad vi får kalla grannlandet i öst.
Så det är öar.
Ja, jag har inte sagt.
Nej, nej, jag vet. Okej. Nej. Kör vidare.
Okej, 3 poäng. Landet leddes mellan 1941 och 1985 av Enver Hoxha. Han tog över ett krigshärjat land och utvecklade det under sitt 40-åriga styre. Läskunnigheten höjdes från några procent till nästan 100 och industrier växte fram från att landets industri varit nästan obefintlig. Styret hade dock en mörk baksida med arbetsläger och avrättningar av oliktänkande.
Nej. Nästa.
Enver Hoxha ringer inga klockor.
Nej.
Nej. Okej, vi tar nästa. 2 poäng. På tal om mörker. En som besökte landet en gång i tiden och levde här i exil är, ja, ni vet vem.
Va? Ja. Mm. Ah. Ja, jag tänker gissa.
Mm.
Det är...
Där kom gissningen, vi tar sista också. Landets symbol som finns på flaggan hamnade i fokus under fotbolls-VM 2018. Spelare i Schweiz landslag med härkomst från det aktuella landet formade då denna symbol som är den dubbelhövdade örnen med händerna som målgester. Niklas svarade...
Albanien.
Vad, det var helt rätt.
Ja. Ja. Det var inte helt...
Den var kanske svårare. Det var, ja, den där som du tog det på var lite skräddarsydd.
Ja, jo. Det... Ja, jag får väl erkänna att jag är Harry Potter-nörd.
Det var så... Självaste Lord Voldemort som...
Säg inte det namnet.
Oj. Ja. Ja, det är den nivån, okej. Okay. Mm.
Enver Hoxha.
Ja, stavas med X där, så att, men tydligen uttalas det Hoxha.
Mm.
Jag kollade upp det.
Jag känner inte igen det.
Nej, han borde kanske vara mer känd än han är. Det var ju, ja, han var väl en i Stalins skola lite grann.
Ja. Ja, intressant.
Men grannarna alltså i öst är ju då Kosovo,
mm,
som är av de flesta länder i världen erkänt som en stat. Mm. Så att därav grannlandet, typ. Och Kosovo och albaner.
Mm.
Och i söder är Grekland.
Mm. Ja. Ja, nej, men det var... Jag tyckte ändå det var rimliga ledtrådar. Hade jag haft lite bättre koll på min östeuropeiska historia så hade det kanske blivit fler poäng. Alltså.
Ja. Men du kan din Harry Potter.
Det gör alltid något. Okej, men vad finns det för problemområden? Eller vad man nu ska kalla det.
Ja, eller områden med alltså ganska hög potential enligt deras kartering.
Mm.
Om man säger så. Så kan man ju nämna till exempel ökenområden i, inte minst i Mexiko.
Mm.
Där de har karterat nästan hela landet egentligen. Som har ändå en viss potential för utökad trädväxt. Men även delar av Australien då.
Mm.
Som också är, ja, det är mycket öken. Och ja, så då kan man ju tänka lite kring det. Så här, är det rimligt att det ska gå att plantera massa träd i ökenområden? Eller åtminstone halvöken som många delar i Mexiko då, med lite så här buskvegetation och sådär.
Mm. Alltså det blir lite intressant. För de nämner vid vissa... tillfällen begreppet degraded.
Mm.
Så öken, är det degraded?
Ja, det är ju frågan.
Det beror på.
I vilken grad det är öken för att det är förstört på något sätt.
Mm.
Och i vilken grad det är öken för att naturförutsättningarna skapar öken där. Det är helt enkelt så pass torrt.
Mm.
Så det kan ju vara olika, men det finns ju ändå, alltså det finns ju på ganska många ställen ändå ett problem med ökenspridning.
Mm.
Eller desertification. Och vilket i och för sig är hela det begreppet är som, vilket jag läst om tidigare, inte nu inför det här direkt, men att det är lite så här problematiskt. Det är inte helt säkerställt att det verkligen förekommer så mycket ökenspridning på det sättet som alltså att öknarna blir större och så där riktigt, att det är lite mer komplicerat än så.
Mm.
Men i alla fall så brukar man ofta prata om ökenspridning och just åtgärder för att stoppa det och göra de områdena grönare igen som då har degraderat. Jag hittade ett exempel i en öken i Kina som heter Kubuki-öknen. Där de har gjort ganska mycket insatser just för att plantera träd och sådär. För att då greena den.
Mm.
Göra den grön.
Grönifiera.
Grönifiera. Där de tydligen har gjort då en tredjedel av den här öknens 18 kvadratkilometer till någon slags oaser. Genom då plantera rätt typ av träd och sådär.
Mm.
Den här lokala kunskapen som vi var inne på.
Mm.
Blir viktigt där, för det går inte att plantera vad som helst och inte framförallt, eller ja, framförallt inte vad som helst, men även inte hur som helst. Att det måste planteras ganska djupt och sådär, för att det ska ta fäste.
Mm.
Börja växa. Men om det väl börjar växa i ett område så kan ju det också påverka mikroklimatologin i området. Så att det, ja, det blir ett annat klimat och det kanske drar till sig lite annan luft och blir lite blötare och sådär.
Mm.
Det är svårt att säga, men det kan vara väldigt olika på olika ställen, men det finns ju ändå den chansen.
Mm.
Så det kanske finns, och de har ju gjort studien, alltså de har ju identifierat de här områdena som att de kan hålla träd baserat på, ja. Alltså det är svårt för oss att säga så mycket om det.
Jo. Absolut, så är det ju.
Ja, så rent tekniskt, naturvetenskapligt. Så det, ja, det kanske finns vissa möjligheter att plantera mer saker i ökenområden. Andra områden som ja, de har karterat som har ganska mycket potential är tundran. I både Sibirien och även i Kanada.
Mm.
Och där... Alltså träd, naturlig trädväxt hindras rätt mycket av kylan. Helt enkelt det är kort växtsäsong och permafrost. Alltså att marken är frusen eller topplagret i marken är fruset hela året. Och därför hindrar ju träden att växa och utveckla rötter och sådär. Men när det blir varmare så flyttar ju trädgränsen uppåt. Vare sig vi vill eller inte. Så det kommer växa mer träd och med ja, satsningar så kan det säkert bli mer.
Mm.
Det naturliga. Men frågan är ju, är det bra?
Mm. Bland annat då på grund av albedo minskningen eller vad man nu säger.
Ja, och det finns nog även andra saker som spelar in i hela så här... ekosystemen där att jag tror att det är rätt mycket mark som redan lagrar ganska mycket kol i tundran generellt. Så när den så att säga tinar, jag vet inte hur mycket det har att göra med att det faktiskt växer träd där eller om det är mer att den tinar naturligt som släpper ut en massa kol.
Ja, det är väl mycket metan. Metangas eller något där som
ja, det är väl.
Släpps ut när permafrosten smälter.
Mm. Jag vet inte om det även är något som skulle kunna hända om man så att säga forcerar genom att plantera träd.
Mm. Alltså, det finns ju en aspekt också som du nämnde att i och med att det blir varmare så kommer trädgränsen vandra uppåt.
Mm.
Både norrut och sen i elevation också.
Ja, just det.
Högre upp på berg och så här. De nämner någonstans i artikeln att det också kommer leda till alltså minskad trädmängd i på lägre breddgrader. Så det blir också så här, om man ska räkna med ökningen i och med klimatförändringen, då blir det också att man måste räkna med minskningen.
Just det, i tropikerna.
Ja, precis.
Ja, just det. Ja, de nämner någonstans att den minskningen också i ren kollagring har större betydelse. För att det är så mycket tätare skogar där som binder så mycket mer. Att en ganska liten yta av minskning väger tyngre än en ganska stor yta av ökning i väldigt långt norrut.
Mm. Och det blir också så här, alltså för mig så blir studien mycket så här, bara ett nerhopp eller ett tvärsnitt av tiden liksom. Att det blir svårt att beräkna allting om man ska räkna med hur saker och ting förändras.
Mm.
För att det de utgår ifrån är ju alltså potentialen just vid det tillfället egentligen. Så det gör liksom att det är svårt, tycker jag, att veta hur det kommer se ut också.
Mm.
Så här, om man börjar plantera träd, ska man anta att liksom trädgränsen kommer vandra norrut? Eller ska man köra på det som funkar idag?
Ja, just det, även den potentiella trädgränsen.
Ja.
Vandrar ju norrut.
Mm, exakt.
Mm, ja, just det. Ja, det är ju lite oklart vad de har tänkt, för att de karterar ju trädpotential norr om trädgränsen.
Ja, de gör det.
Ja, det är ju hela vägen upp till Arktiska oceanen.
Ja. Ja, för jag läste någon artikel också om att skogarna på Island börjar komma tillbaka.
Ja, Island är ju rätt grönt i kartan också, vilket betyder här finns det potential.
För jag tror att det är det landet som typ har minst träd i Europa eller något sådär.
Ja. Ja, nej, men det är just det. Det blir ju så här problem. Visst, de menar att det här är utanför deras studie, typ. Att det har andra effekter på koldioxidbalansen. Ja, det kan man ju säga. Men då blir det ju ännu mer så här att man får ta studien för vad det är.
Mm.
För att, ja, den presenterar ju inte så här lösningen då, utan en del.
Mm.
Grund att göra mer studier på.
Mm.
Kan man ju för sig säga också att det går inte att dividera i evigheter om det här, utan om de här träden, om det ska planteras träd, så måste ju det göras snart också.
Jo.
För att det tar ju tid.
Ja, exakt. Tidsaspekten känns väldigt viktig. Och jag fattar att det är svårt att få med den i studien. Men det blir svårt, tycker jag, att tolka resultaten om man inte tar med tidsaspekten. Alltså det tar ganska lång tid att plantera träd, bara det är ju...
Mm. Ja, få igenom det här att det ska planteras träd ens. Det tar lång tid.
Exakt. Sen måste träden nå mognad och...
Ja, de skriver ju att de binder ganska mycket i ung ålder, så den första tiden så binder de ganska mycket ändå och sådär, men... De här slutsiffrorna, det handlar väl om fullvuxna träd.
Ja, för träden släpper ut koldioxid när de förruttnar.
Mm.
Vilket också blir, det är i och för sig, det blir i och för sig väldigt långt fram i tiden. Ja, jag vet inte, jag tycker att det blir svårt att greppa liksom.
Mm. Om vi hoppar vidare till en annan så här exempelregion då, där det finns potential för mer träd, så kan man se de här gränsområdena i landet, ja, Afrika då, eller andra gränsområden också, men till exempel mellan öken och ja, savann eller regnskog då, om man går ännu längre. Till exempel då Sahel, som är den här zonen söder om Saharaöknen.
Mm.
Och här... Där om man kollar på Afrika, där uppstår ju lite andra problem också. Typ på savannen. För det är ju en ganska så här, det finns ju ganska mycket projekt med så här trädplantering i Afrika.
Mm.
Och det ska gynna alla ofta och sådär.
Mm.
Men där kan det bli lite frågan, okej, är det här att man planterar en massa skog här, betyder det att hjälper mot då ökenspridning till exempel, att Sahel situationen blir värre? Eller betyder det snarare att man förstör massa betesmark som är lite så här inofficiellt använd?
Mm.
Det, ja.
Ja, markägande är ju en stor grej i Afrika, och då också liksom Brasilien till exempel som framställs som ett av de större länderna liksom som har potential. Men just det, vi nämnde det lite grann i geopolitik avsnittet, avsnitt 4.
Mm.
Om inofficiellt markägande och ancestral lands.
Ja, just det.
Och i, alltså grejen är, i den här videon, den här populärvetenskapliga videon, så jag har för mig, för jag har sett tre olika versioner av den videon. Så jag tror att den från början nämnde någonting som kallas för abandoned lands. Och det har också nämnts i intervjuer med forskningsteamet och så här. Och abandoned lands känns som ett väldigt problematiskt begrepp för att liksom det beror på om man utgår ifrån det officiella eller hur marken faktiskt används också.
Mm, ja, det är ju det.
Så det finns mycket sociala aspekter här som spelar roll.
Och i så här betesmarksområden, då ska man väl gärna rotera en del också.
Mm.
Att inte djur betar samma mark hela tiden.
Ja.
Utan att den får återhämta sig och att det är sådär. Och den marken kan ju säkert tolkas som
oanvänd.
Ja, för att den är det vissa år.
Ja.
Ja, jag vet inte mycket om hur det fungerar, men...
Inte jag heller, men jag vet att det är ett problem att till exempel då europeiska stater och företag köper upp mark i Afrika, bland annat då för trädplantering, fast den marken och det landet, eller det området, inofficiellt ägs av någon annan.
Ja, det är ju lite landgrab-situation.
Ja.
Men där så kom jag också in lite på begreppet agroforestry. Som till exempel viskogen skriver att de ägnar sig åt.
Mm.
Att alltså i studien så har de ju undantagit jordbruksmark från sin analys. Eller i alla fall sina resultat.
Mm.
Men där agroforestry handlar ju om att helt enkelt mixa träd i jordbruksmark för att få en mer så här, diversifiera området lite grann. Mm. Framförallt då kanske fruktträd, eller alltså träd som också ger skörd. Och det här ger ju även, alltså, det ger ju vissa fördelar lokalt sett. Om det görs på ett bra sätt, skuggar odlingar och hjälper jordarna liksom bli bördigare, binda fukt och sådär. Finna erosion förstås.
Så det kan liksom finnas ett syfte med att inte bara utesluta jordbruksmark helt och hållet, utan även tänka på hur träd kan ha en plats.
Ja,
även där.
I jordbruk. Och det är tydligen i, alltså i Sverige till exempel, säkert i de flesta så här, väst, väldigt industrialiserade länder, så är det ganska ovanligt. För att det är rätt mycket monokultur.
Mm.
Det ska vara plöjas snabbt, stora åkrar. Och det är tydligen lite vanligare ändå i tropikerna. Att man odlar saker på... Ja, man odlar olika saker på samma område, helt enkelt. Och ja, det blir ju svårare. Alltså det blir ju mer tidskrävande säkert att göra så. Men det är ju ändå ett sätt att få in träd på ett sätt som inte är så här, okej, här ska bara vara en stor skog. Mm. Som inte ger någonting till de som bor där. För att den ska bara stå och lagra kol. Det är ju där det kan bli lite problem.
Ja, det känns ju som att det borde kunna undanröja vissa sociala konflikter i alla fall. Att lokalbefolkningen fortfarande kan bruka marken. Och använda det som de typ alltid har använt. Alltså istället för att bara plantera skog.
Mm, ja men precis.
Speciellt om den skogen inte ska avverkas.
Ja. Nej, för det kan nog behövas lite mer tänk på systemet som helhet. Om det ska funka. För att det känns som om det ska funka och plantera en massa träd överallt. Så måste det nog ha en plats. Vara på ett sätt som, så här interagerar med det som finns där och det som människor lever på. Och så där. Sen hur mycket trä det skulle kunna bli och handla om hur mycket det skulle landa i koldioxidmängd. Det vet inte alltså.
Nej.
Och det här gäller ju förresten städer också. Alltså träd i ett urbant område som de har uteslutit från den här studien. Lagrar väl lika mycket kol som ett träd i en, vad som ska bli en skog.
Ja.
Ja, så. Det kan ju även finnas lite potential i
urbanen.
Ja, i de områdena som de har uteslutit. Att jobba med träd där också.
Alltså, som jag ser på studien, så alltså det känns ändå som att det kan ge ett bra underlag för case studies och mer regionala analyser av trädplantering och så här. Och på så sätt så är det ju en bra grej att den finns. Men jag tror att om man zoomar in så kommer man behöva ta sig an ganska mycket fler utmaningar än den här studien framställer.
Mm. Det blir ju det. Det är alltid lokala
ja.
Förutsättningar som är olika överallt.
Ja.
Är vi klara?
Ja. Alltså jag har ju en grej.
Ja, vad är det?
Om man kopplar ihop lite av de här, den här problematiken som vi har pratat om med träd i norr, markägande och så här.
Mm.
Om jag ska ta ett eget exempel från Abisko nationalpark. Okay. Som ändå är, det är ändå ett skyddat område. Och det är ju ett område där träd antagligen kommer bli, alltså det kommer finnas större möjligheter för träd att kunna växa där. Det är statligt ägt. Men det sker ju ändå renskötsel i de här områdena.
Mm.
Vilket, alltså, för det är ju ett sånt, om man ska ta med ett liksom mer lokalt exempel på betesmark som inte är inhägnat gräs. Hur ska man göra där? Om man skulle plantera väldigt mycket mer träd i Abisko nationalpark, vilken aktivitet skulle hindras? Och hur skulle det se ut om man faktiskt praktiskt gjorde det?
Ja.
Jag vet inte. Det är bara ett sånt där exempel. Alltså man vandrar. Man ser lite renar. Ganska, ja, några få träd. Hur skulle det området se ut? Och vad skulle kunna hända i det området om det blev en trädplantering?
Mm. Nu vet inte jag exakt vad ren skötsel behöver för områden. Men det lär ju vara bra i de områdena där det görs. Eller i de typerna av miljöer som inte är skog.
Mm.
Så att, ja. Det kan finnas en krock.
Jag vet inte, det är bara ett sånt exempel jag har tänkt på.
Det är ju märkt på deras karta. Alltså, egentligen hela norra Skandinavien som områden med rätt hög potential för mer träd.
För mig så känns det som ett område som, om man skulle använda den här studien för att göra en mer regional studie på det här, på Abisko och fjällvärlden, så tror jag att det skulle ske ganska mycket krockar.
Ja.
Bland annat då sociala.
Ja, absolut. Det är även återigen, om vi kollar kartan, det är ju även runt i Europa och i USA och sådär. Där det finns potential för träd som ändå är bland relativt tätbefolkade områden.
Mm.
Och en väldig massa mer träd skulle ju innebära vissa förändringar så här, i landskapen från det vi är vana vid. Så här, från de kulturlandskapen som är öppna på många ställen. Som bara rent av estetiskt värde eller vad som helst. Att det skulle bli en del förändringar. Så att, ja, det finns ju verkligen utrymme för case studies överallt.
Mm.
Och ja, det är väl det som är intressant med studien, just att man kan kolla in och göra case studies. Massa, det skulle behöva göras jättemånga case studies.
Ja. Ja, precis. För att de lokala förhållandena kommer inte se likadana ut alls egentligen. Mm. På många av de här platserna som är markerade.
Så är det. Ja, där är vi klara för idag.
Ja, vi kanske får tacka för det här, den här veckan.
Mm. Då får vi påminna om att det går att hitta oss på Facebook och på Instagram.
Mm.
Där vi heter Geografipodden.
Sen har vi en mail också. geografipodden@gmail.com.
Så är det. Och hur var det nu med det här geografiska rummet?
Jag kommer aldrig ihåg.
Skulle man gå vilse i det eller inte?
Man ska inte gå vilse i det geografiska rummet.